In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Måndag och vi hälsar hjärtligt välkomna till Sillypodden. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig här i studion har jag Andreas Lillhannus och Frida Fagerlund. En debut i Sillypodden.
Mm,
och det är andra eller tredje gången du är med, va?
Allt är nära.
Vi kommer höra mer av er i sommar. Frida, det har man ju hört tidigare på prata skånsk fotboll bland annat, men jag vet ju att du har ett hjärta som brinner även för internationell fotboll.
Mm, det har jag.
Vilket är ditt lag? Vi måste vara öppna med sånt här, det blir så konstig stämning annars.
Ingen kommer reagera på det här.
Jag tror inte det.
Nej,
mitt lag är ju faktiskt Charlton.
Ja, jag vet ju det, det var därför jag tog upp det. Ni får reagera precis hur ni vill på det där ute, men jag kan inte garantera att det blir Charlton-rykten, även att sannolikheten blir ju högre nu när du är med.
Mm, ja men precis. Ja, men där händer.
Har du något bra Charlton-rykte precis just nu?
Nej, inte mer än att, vad heter han, Esri Konsa blev väl klar för... Var det Bournemouth? Eller vad var det han gick till? Ja, det var någon, det är i alla fall en supertalang i Charlton som har spelat där hela sitt liv i stort sett.
Mm-hmm.
Som de tror väldigt mycket på. Han var med i Englands U20-lag, de som vann guld nu.
Just det.
För några månader sedan. Mm. Spännande.
Många fina spelare som har kommit från Charlton.
Mm.
Det ska man inte förringa. Hörrni, vi har pratat ganska lite Chelsea- under de avsnitten som vi har spelat in här i början på sommaren. Nu börjar det bli dags. Känner ni inte det? För det börjar röra på sig på Stamford Bridge. Vi kan väl börja med en Bakayoko till exempel. Monacos fina centrala mittfältare. Är det verkligen någon de behöver? Eller första man ställer sig liksom. Matic Kanté känns ju som ett ganska hyfsat centralt mittfält. Men det kanske behöver fler där bakom eller... Är det en breddspelare som man tar in i Bakayoko, tror ni?
Ganska dyr breddspelare i sådana fall.
Ja, verkligen.
Men jag vet inte om vi tar upp det senare kanske, men Matic kommer väl försvinna.
Vi kommer in på det.
Och jag tycker det känns jättemärkligt att inte Chelsea har varit hårdare på Fabinho i sådana fall, som är ungefär en liknande spelare då.
Som vi spelade tillsammans med Bakayoko i Monaco.
Precis.
Fabinho som har ryktats mycket till Manchester United.
Bakayoko har jag ska inte säga att jag följde liga superfanatiskt under säsongen, men de Champions League-matcher jag såg, så Bakayoko gör väl okej ifrån sig, bra bollvinnare, tungt ankar liksom, men jag tyckte inte han var så imponerande, och vad jag förstått inte särskilt nära en landslagsplats ens.
Nej. Mm. Och Matic, man tyckte hade en väldigt bra säsong. Kanté snodde ju rampljuset på många sätt, men Matic gör ju en väldigt fin säsong och har ju spelat på det där mittfältet, gjort det väldigt bra nu i ett antal säsonger. Vi vet ju att Mourinho älskar Matic. Jag kommer ihåg en intervju han gjorde kanske i vintras någon gång, det var där han pratade om hela sin karriär, och han skulle då lista, han skulle göra en startelva av spelare som han har haft i sina lag. Och då började han liksom rabbla, ja men det är klart, Cristiano Ronaldo och Zlatan och det här. Han nämnde liksom en handfull spelare, så sa han, alltså en Matic liksom, en spelare liksom, en favorit. Så att han nämnde honom bland de absolut bästa spelarna han har haft i sina lag. Alltså, det är en kille du verkligen får precis det du vill av. Alltså en sån tydlig rollspelare som Mourinho älskar. Så att det finns ju en kärlek därifrån från Manchester United då liksom, så att ryktena kommer är inte så konstiga. Men skulle Chelsea verkligen släppa honom till United, tror ni?
Nej, alltså man vet ju inte alltid och Conte tänker heller. Det känns som att han vill spela på ett visst sätt och då ser han till att hitta spelare som han tycker passar in i hans system. Sen är det som du säger, alltså Matic, han är ju inte underskattad, men alltså United-fans tycker väl inte att det vore en sån där jättehet värvning kanske, även om, som du säger, att man alltid vet vad man får av honom. Men ja, vi får se hur han tänker. Jag har inte sett liksom Monaco så där jättemycket i ligan, bara mest i Champions League. Så svårt att uttala mig hur bra han hade passat in där, men
det man hade kunnat tänka sig är att de kanske skulle ha någon som är lite mer box to box. Alltså man vet att Kanté tar mycket defensivt jobb, vinner väldigt mycket boll och täcker stora ytor liksom. Defensivt, att man skulle kunna ha någon som är ännu mer tempostark i två riktningar än vad Matic är.
Helt enig, och därför tycker jag också
därför det blir konstigt med Bakayoko-ryktet att han, för det har du ju pratat om rätt länge till Chelsea. Alltså det kändes som precis, alltså redan när liksom sista visslan blåstes där för säsongen så kommer de med Bakayoko-ryktena till Chelsea. Och det känns ju som att de har täckning just på de rollerna. Men ja.
Och så känns det också, om man jämför spelare till spelare, om man jämför till exempel med Tolisso, Lyons, som gick till Bayern München för, jag tror till och med att det var billigare än vad det rapporteras med Bakayoko till Chelsea. Hur mycket mer mångsidig Tolisso är jämfört med Bakayoko. Han är ju, ja, funkar defensivt, Tolisso, absolut. Men har man Kanté bredvid sig så behöver man inte så jättemycket mer heller.
Och han fick ju Danny Drinkwater att se ut som en jävla världsspelare liksom, ja,
precis,
i Leicester. Ja,
precis. Tolisso är jättebra offensivt också. Ja. Det hade varit en mycket, mycket bättre övning.
Bakayoko är inte den enda spelaren som förväntas liksom presenteras ganska snart. Det finns en liten anledning till varför man tror att man har klumpat ihop några värvningar. Det är nämligen så att Chelsea ska byta tröjsponsor till Nike. Och då vill då Nike, för det är från 1 juli som de kommer vara tröjsponsor, då vill de att alla nya värvningar ska då presenteras i den nya tröjan. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Den moderna fotbollen.
Ja, precis. Och vi vet ju att sådana här saker är väldigt viktigt och det är oerhört stora pengar det handlar om. Och det är klart att man kan ju ha dealer färdiga och vem man presenterar kan man ju egentligen göra när man vill. Men det är därför jag tror att det har hänt ganska lite på liksom presentationsfronten i Chelsea. Men Bakayoko tror jag väl, med alla de ryktena som har varit, nästan att vi kan räkna in. Och nu verkar det som att man har fått grönt ljus från Juventus för att värva in Alexandro för, ja, vad är det, 60 miljoner pund eller något sånt där. Och jag menar, det känns ju också som man hade en Alonso på den positionen förra säsongen som också gjorde en jättebra säsong. Man tänkte ju att på högerkanten en Victor Moses, att det var där man skulle.
Ja, just alltså efter Hazard så var väl, ja, kanske David Luiz, så var väl ändå Marcus Alonso det största utropstecknet till Chelsea. Det är helt oförklarligt. Jag vet inte vad tanken är riktigt.
Du är också en spelare som Conte hämtade in förra sommaren, ja, liksom, så att det är en spelare som han ville ha. Men då ska man in. Men ser man Alexandro in, ja, men till vänster i en treback eller?
Det han känns ju alldeles för offensiv.
Ja, det känns ju jättekonstigt.
Ja, som sagt, man hade velat hänga med Conte i en dag och bara liksom försöka förstå hur hans, för han är ju en väldigt intelligent tränare, så jag tror säkert att han har en tanke med allting han gör. Men det hade varit intressant att låta honom utveckla det, försöka förstå och sätta sig in i hur han tänker.
Ja, för jag menar, man inleder med positioner där man egentligen tycker att Chelsea är som starkast nästan. Det har också pratats om en Virgil van Dijk som ju var väldigt nära Liverpool, och nu får man se då vad som händer med det här, med det ryktet som att Chelsea då har lagt ett bud på, ja, igen där då 60 miljoner pund. Vi trodde ju att 50 miljoner pund skulle bli den här säsongens liksom så här standardpris för alla bra spelare, men det räcker ju inte.
Två världsrekord för backar om båda går igenom.
Ja, precis. Och jag menar, i den backlinjen, det känns som man har täckning där också, eller?
Ja, men lite mindre täckning bland mittbackarna än vänsterbacksplatsen. Alltså, Terry har försvunnit, Cahill blir inte yngre.
Nej, det är sant.
Och Zuma, jag vet, det verkar inte som att Conte älskar Zuma direkt. Så ja, det hade väl kanske behövts en till mittback, men att slänga upp 60 miljoner pund för det, det känns överdrivet.
Ja, man kallade ju hem sitt lån där från Bournemouth, nu tappar jag namnet bara därför.
Nej.
Ja, precis. Som man kallade hem mitt under säsongen, för man tyckte att man hade bokat. Han fick ju knappt spela sen efter han kom hem. Men det, där har vi ju en mittback som vi vet är riktigt bra, som gjorde en kanon första halva av säsongen i Bournemouth, för kanske deras
som
bästa
är på
spelare.
Väg tillbaka dit nu igen för 74 gången.
Är det så kanske? Ja. Är det ett nytt lån?
Nej, nu tänker de slänga upp. Jag kan ha läst ett klubbrekord.
Ja.
Som var på väg att lassas upp.
För Bournemouth i det läget som är nu, det, allting de köper måste ju vara klubbrekord.
Ja.
De har ju typ aldrig betalat för en spelare tidigare. Nej. Och nu har de två stycken Premier League-säsonger. Och casha in pengar på, det är klart det blir lite dyrare än vad man har jobbat innan.
Mm. Men sen känns det ju som just mittbackar, det finns ju så få av dem. Och det märks ju typ att priserna pressas högre och högre.
Mm.
Det känns som att oftast vill ju lagen också ha in en rutinerad mittback. Man orkar inte riktigt ta in någon som man måste, ja men är nu yngre som man måste lära upp eller sådär, och då finns det inte så många alternativ.
Nej.
Märks ju inte minst på Van Dijk liksom.
Ja, precis. Där. Jag menar, det var någonstans för några veckor sedan där innan som när det började pratas om de här fantasisummorna, alltså det är som 60-70 miljoner pund för Van Dijk, och man är så här, men han är ju inte ens en topp 20 mittback i världen.
Alltså, han har ju varit ganska skadad också.
Ja, han har varit skadad sedan januari. Och jag menar, han har ju inte liksom, han har ju inte spelat för någon av de stora klubbarna. Han har inte gjort någonting egentligen än. Vilket är helt galet. Och då man då tänker att en Bonucci verkar vara sugen på att lämna Juventus. Mm. Han drar ju inte helt jämnt med Allegri alla gånger. Han har ju varit förpassad till läktaren och så vidare. Det känns som att han vill röra på sig. Han har ju ett stort kontrakt till kvar i kroppen. Får man väl ändå anta. Var ska vi placera Bonucci? Är det Real Madrid? Jag vet, alltså där kommer ju också Chelsea vara och hugga, så är det ju. Men löser man honom? Det är Conte-kopplingen. De kom väl bättre överens än vad Allegri och Bonucci gjorde.
Det var ju Conte som på något sätt kanske inte bildade, men revolutionerade den här BBC.
Han formade ju den där BBC-backlinjen.
Precis. De älskar ju varandra såklart. Och jag tror nästa City känns nog som favorit att värva Bonucci i sådana fall.
Mm. Och ni får välja då, en Van Dijk eller en Bonucci?
Bonucci
inte mycket att prata om, eller hur?
Och då är, men om Bonucci, jag tror att pengamässigt så talar det nog för City, men tränarmässigt så talar det nog för Conte.
Mm.
Mm. Det beror väl lite på, alltså, som sagt, man vet ju inte vilken Contes första val är här. Alltså han kommer ju inte ta in alla de här spelarna.
Nej, han kan ju knappast värva både Van Dijk och Bonucci till exempel. Och frågan är då fall Bonucci, känns det som att det måste vara första valet. De försökte ju värva honom redan förra sommaren. Det var väl en av Contes absolut första. Det var väl när David Luiz kom in till slut som någon slags nödlösning egentligen, som väl till slut och blev väldigt lyckad, men då var det ju Bonucci som man ville ha och lyckades inte lösa honom då. Frågan är om det blir så den här sommaren, och kan det vara så att de här ryktena som har börjat komma nu om Van Dijk, att Chelsea ska förbereda ett bud och så vidare, kan vara för att skynda på Bonuccis beslut kanske att välja vart han ska.
Ja, men det kan det ju
kan
vara.
Det vara en sån förhandlingstaktik.
Sen vet jag inte med Juventus, för de var väl inte riktigt beredda på att de skulle tappa Bonucci och Dani Alves. Jag tror inte de
Dani
hade
Alves
tänkt sig.
Tror jag kom lite som en chock för
dem. Ja, jag tror inte de hade tänkt sig att de skulle behöva värva in så många försvarare. Så det
och då
kan
ska,
vara
liksom, ska Alexandro bort också då? Liksom, så
så det kan ju vara att det är mycket de som förhalar för att de vill hitta en ersättare först. Annars står ju de där utan speciellt bra försvarare. Men det var väl Darmian som skulle, riktades inte han till Juventus? Så var det väl, att han skulle ersätta.
Just det, från Manchester United.
Det också känns intressant.
Ja, det känns ju också lite märkligt. Han har ju inte direkt gjort någon supersuccé där.
Känns typ att Juventus gör honom till världens bästa försvarare.
Ja, det precis. Skulle inte få vara så, nej. Självklart.
Nej, så blir det ju om han går dit. Mm. Det är ju, det kan vi nästan skriva upp. Men hur ska de ersätta centralt då? Det är ju inte Darmian som ska ta över den om Bonucci lämnar det. Dags för en Rugano ta klivet in och bli den här. Han är ju bara 22 eller vad han är. Men
finns ju även en Benatia som är helt okej bakom också. Däremot så är jag inte helt säker på att om Bonucci nu skulle försvinna att Juventus plockar in någon ny, för att delar av förra säsongen så körde man ju en fyrbackslinje.
Precis.
Och det funkade ju bra då.
Det blir ju jobbigare då om Dani Alves och Alexandro försvinner.
Absolut, men centralt har man fortfarande täckning på Chiellini och Barzagli. Barzagli tycker jag är världens kanske mest underskattade fotbollsspelare. Placerar honom topp 5 bland mittbackar alla i hela världen. Tycker han är mycket bättre än Bonucci.
Oj!
Det beror på vilket sätt man vill spela såklart. I en Chelsea trebackslinje så hade jag också valt Bonucci med passningsfoten och med snabbheten. Men Barzagli sätter inte en fot fel.
Nej. Det är ju det man tänker, alltså en Bonucci skulle ju ha en uppgradering snarare på David Luiz än på en Gary Cahill, alltså det är ju, då får man ju uppspelsfoten och den fysiken och snabbheten som David Luiz har. Så vi får se. En annan spelare som, nu är det väldigt mycket Chelsea här. Vi river av alltihop här i början. Det är ju förstås Romelu Lukaku som också har ryktats väldigt länge för en återkomst då till Stamford Bridge. Känns som man har oavslutade affärer där borta. Och på något sätt känns det som en perfekt ersättare till Diego Costa.
Lite obråkig kanske.
Han är inte speciellt bråkig på plan och sådär. Men menar, det är en sån dynamisk forward som kan ju allt. Jag menar, han kan spela både rättvänd och felvänd och gå i djupet och vinna luftdueller och så vidare. Och har ju en målgaranti därefter.
Det kändes ju som att det stod mellan United och Chelsea. Och eftersom han uppenbarligen inte vill återförenas med Mourinho så lär det bli Chelsea. Och hans Instagram-inlägg som han la upp här om dagen hintar väl ganska rejält om att det kommer att bli Chelsea ändå. Konstigt läge annars att lägga upp ett klipp med Chelsea-loggor annars. Men,
ja, det var den här five-a-side match, någon sån här, eller någon bild va, från
en video passera. Till och med. Jag vet inte om den var ny eller om det var en gammal video.
Jag tror att det var en gammal video, men ändå, det är ju lite sådär.
Den där målvakten hade inte lätt att rädda det där skottet.
Nej, precis.
Han satt i det här taget alltså.
Ja,
jag tycker det känns så tröttsamt att jag tycker det känns jävla klart att Lukaku ska till Chelsea. Det känns så tröttsamt att det inte bara blir klart.
Nej, men det är väl den första juli då. Så,
det skulle väl vara det.
Så står de där på rad, alla allt. Fyra då liksom. Lukaku och Bakayoko och Alexandro och Bonucci. Ja, de har gjort ett ganska bra fönster skulle jag säga i Chelsea. Ett dyrt fönster. Det är väl ingen av de här som går för under en halv miljard.
Nej. Men det har de råd med.
Ja, det har de. Absolut.
Kommer bli heta Champions League alltså.
Mbappé, eller Bappé, eftersom M-et då ska vara stumt enligt Simon Bank. Vi tar med oss det. Ska ju ha blivit övertalad utav Zidane. Har ni läst detta? Där Zidane då ska ha gett honom garantier om att han faktiskt ska göra sig av med en utav fronttrion. Alltså Ronaldo, Bale och Benzema. Den andra BBC helt enkelt. Ett, tror ni på de här uppgifterna? Två, tror ni att vem av de tre är det som försvinner i sådana fall?
Jag tror på de uppgifterna. Och jag tror faktiskt att Bale försvinner. Och jag tror att Bale kommer att spela i Premier League i höst
för Manchester United.
Mm. Det tror jag.
Det känns ju som troligaste destinationen i sådana fall. Det kittlar ju, men det, ja.
Jag tycker nästan den diskussionen är mer intressant än att Mbappé ska gå till Real Madrid. Det är nästan mer intressant att se vem det är som tvingas lämna från Real Madrid på något sätt.
För han vill ju ha speltid. Det är väl det som är den stora frågan. Det känns som att han vill till Real också. Men vi vet ju kopplingarna dit. Han har varit där liksom när han var liksom 13-14 år gammal och hälsat på. De har haft koll på honom länge. Zidane har liksom ett gott öga till honom och sådär.
Troligt, alltså för Arsenal känns ju ganska långt bort nu att han skulle gå dit. Jag ser inte.
Jag är helt oenig.
Är det så?
Du är det.
Ja, jag tror inte alls kul. På Real Madrid. Jag tror att BBC stannar och att han, ja, 50-50 om han stannar i Monaco eller om han går till Arsenal.
Du säger det? Nu måste du utveckla.
Jag har ju absolut inga fakta på det här. Det är inte så att Mbappé har
ringt.
Han har inte skrivit mig på Messenger och sagt att han ska. Utan det är bara en magkänsla jag har att Mbappé faktiskt är så klok och vettig att han inte känner själv att han är. Jag tror inte att han känner att han är redo för att spela Real Madrid nu. Jag tror inte att Real Madrid känner att han är redo för att spela där nu heller. Därför tror jag att de antingen väntar ett år eller så går han till Arsenal och spelar där i 2-3 säsonger sen går till Real Madrid. Jag tror att det skulle vara ett lagom steg för honom och jag vill ju så gärna tro att han tycker det också.
Ja, alltså, men så är det ju. Han måste ju få speltid. Annars kommer han ju inte gå. Men då tror jag nog mer också på att han stannar kvar i Monaco. Och de, vad var det de hade erbjudit?
Honom,
900% mer i lön.
Ja, precis. Han gick från 15 000 pund i veckan till 140 000 pund eller euro i veckan. Vi är hyfsad. Och så kan man komma ihåg att de inte betalar någon jävla skatt i Monaco heller. Utan det där är ju pengarna in.
För man får ju, när man tänker lite på det, alltså det här är en kille som, han var väl inte ens med, det var väl först november förra året som han började spela med Monaco, alltså som han var med i startelvan och under våren som han har varit så himla bra. Alltså, han har ju kanske inte bevisat så mycket ändå att.
Nej, det är det som är roligt, de här uppgifterna kring Liverpool som dök upp, att de skulle ha liksom träffat Mbappé och varit nära och sådär. De kom ju från förra sommaren när de var där och tittade på en ung spännande talang som de var intresederade av att men helt enkelt plocka in liksom till U23 breddspelare liksom, ungefär som man har tagit in en Solanke liksom på free transfer nu.
Så måste gräma sig lite.
Det var ett år sedan och Monaco ville inte släppa honom då. Och sen det här med att Liverpool skulle ha lagt ett bud. Det är ju också lite det där att har man då scoutat en spelare under så lång tid och haft då koll på honom och följt hans utveckling, känner att vi tog honom inte förra sommaren, det var bättre att han var kvar och så vidare. Och så bara för att han helt plötsligt slog igenom och blev en världsspelare så ska man bara släppa. Så jag tror att det kan väl finnas en sån där, ja men okej, vi slänger in vår hatt i ringen då. Slänger iväg ett bud. Jag tror inte att någon, alla förstår ju att Mbappé inte kommer att spela för Liverpool i höst. Men de ryktena där handlar nog en hel del om att han scoutades förra sommaren då och inför det fönstret.
Jag tror Mbappé, samma sak här, jag vill tro att Mbappé gillar Wenger så fast mycket också.
De ska ju haft det där långa samtalet ju.
Exakt.
Wenger ska ha liksom stakat ut hela hans karriär. Så här ska du göra för att liksom nå den där statusen.
Det finns ju likheter på plan med Henri. Och det skulle ju kunna vara ett liknande karriärval. Nu tror inte jag att Mbappé, om han nu går till Arsenal, kommer bli den legenden och spela där så länge. För det är inte Arsenal. Där uppe är inte Arsenal än.
Nej,
det är väl summan på honom. Alltså som man tänker att det kan vara att man kanske hellre tar in Lacazette då i Arsenal. Men å andra sidan, ja.
För Lacazette är ju annat ett namn som det har ryktats ganska mycket om till Arsenal de senaste dagarna. Det handlar om en närmare 60 miljoner pund där också. Det är den nya standarden för en spelare above average. Och det känns ju, det ryktet ska vi komma ihåg, det är nästan lika gammalt som Benzema-ryktet till Arsenal. Den har vi hållit på hur länge som helst. Nu känns det ju verkligen som att den skulle kunna bli av. Atletico Madrid, liksom, flytten blev inte av för Lacazette. Han behöver spela någon annanstans i hösten i Lyon.
Det är, ja, väl bara han, det är väl bara han presidenten, vad heter han, Jean-Michel Olé.
Ja, precis.
Det är ju han som håller på och
sätta... det är en bråkig jävel.
Ja, han är väldigt bråkig. Vad var det han sa nu senast? Att nu är Atletico med i spelet igen. Att det kan bli så att Lacazette stannar fram till januari och sen går till Atletico. Mm. Jag vet att det kan ju vara att han bara vill sätta lite press på...
Ja, det blir ju det som blir problemet, för han vill ju ha budgivning om sina spelare, och när Atletico Madrid då, som är liksom var huvudspåret, inte finns med som budgivare längre, och då kan ju någon segla upp som det liksom den enda och som då kan sitta med korten på hand. Han behöver nog att någon annan klubb lägger sig i en, ja, jag vet inte, ett Manchester United eller Liverpool eller Juventus eller Borussia Dortmund eller någonting, för att den här budgivningen ska... Det är väl kanske det han fiskar efter med Atletico Madrid då.
Mm. Och det känns som att Lacazette, han kan ju vara en ganska viktig värvning också, om man tänker på alltså Özil och Sanchez och sådär, att man vill att de ska stanna. Jag tycker den värvningen av honom signalerar ju ändå att Arsenal vill vara med i leken. Så att, ja, det är ändå spännande. Se vad det slutar.
Jag tror att det hade varit en jättebra värvning det också, men det är också så här, det har varit på gång så länge, och det är någonting som Arsenal har drömt om i 12 somrar i rad liksom. Mm. Jag tror inte att det kommer räcka för att få Alexis och Özil att krita på nytt.
Jag är rätt övertygad om. Özil är jag inte så säker på, för jag är inte riktigt säker på vem som ska värva honom. Och betala den lönen han vill ha, men Alexis Sanchez känns det som. Nu var väl Arturo Vidal ute igen här nu och öppet sa att han, jag vill så gärna se min vän i Bayern München. Det känns ju som det.
Men de ville väl inte ha honom längre, var det inte så? Det var väl någonting som sa att de tyckte att han var för dyr.
Alldeles för dyr lön, sa de.
Han har ju väldigt hög lön. Mm. Alltså, ska han komma med samma lönanspråk som han hade till Arsenal nu när de skulle förhandla nytt kontrakt? Då var det 270 000 pund i veckan, va? Vilket då blir en årslön på 140 miljoner ungefär.
Imponerade huvudräkningen.
Ja, verkligen. Blir jätteimponerad.
Sen var det också efter någon av Chiles matcher här i Confederations Cup, så var det någon reporter som frågade, jaha, så kommer du till Bayern München då? Så Alexis nej. Säger mycket om ingenting.
Nej, men det är väl mer att det är så konstigt med Alexis, som är en så pass duktig spelare, och så finns det så få klubbar egentligen som kan värva honom eller där man kan placera honom. Det säger ganska mycket om det här sillyfönstret också på något sätt.
Det är så, det många känns bra spelare. Överflöd av riktigt bra spelare, framförallt offensiva spelare som finns tillgängliga. Men det finns en Aubameyang som inte vet vart han ska spela, PSG, säger nej, vi kan kolla på någon annan, det finns gott om det.
Helt tyst om Benzema också.
Helt tyst om Benzema. Det här är märkligt. Men Alexis Sanchez, fan, du skrev en rolig grej idag, visst var det typ såhär Daily Star eller någonting som...
Supertrovärdiga uppgifter.
Ja, verkligen, men den är ju rolig.
Det är svindlande tanke.
Ja, du får ju redogöra för vad de skrev.
Ja, det är då Daily Star som skriver det här, vilket man ska ta med ganska många...
Porrtidningen som vi brukar kalla det.
Precis. Som då skriver att det är ju ingen hemlighet, det är inte bara Daily Star som har rapporterat om att Manchester City vill ha Alexis Sanchez. Nej. Det är Pep Guardiolas högsta prioritet av sommarfönstret och så vidare. Arsene Wenger har inte alls varit sugen på att sälja till en ligarival. Det har jag varit ganska tydlig med också. Men sen Lyon höjt sitt pris på Lacazette till då närmare 60 miljoner pund, så har Wenger tänkt att oj, jag kanske skulle vilja ha Sergio Aguero i laget. Mm. Och då skriver då Daily Star att de här två ska rent av byta.
Jag vet inte vem som är... Jag tycker ändå det känns som att City är vinnaren i den bytesaffären i sådana fall. Aguero är ju fantastisk, men vad är han nu, 30 bast? Ja. 31?
Han har gjort 30 mål på...
Han är ju en målgaranti, det är ju ingen snack. Men jag menar, någon ska ju, då får man ju ha kvar Özil så att någon kan rulla fram bollarna till honom.
Ja.
Så är det ju. men, nej, men den är kittlande.
Agüero hade ju varit, han hade passat så bra i Arsenal också. Han är ju i boxen, så är han ju, han gör varje mål på en touch liksom. Mm. Superklinisk i boxen. Han är ju rod utan längden liksom. Med mycket annat.
Ja, han är ju ligans bästa avslutare. Ja. Det är ju ingen snack om saken. Men det här, ja, och Arsenal gillar ju inte att sälja till ligakonkurrenter. Van Persie.
Nej, men precis.
Atleti har ju transferförbudet. Men det hindrar inte dem från att dyka upp i rapporteringen. För att i januari så kommer man kanske behöva plocka in en forward ändå, om det är så att Antoine Griezmann eventuellt ska lämna rätt så snart. Så kanske man plockar in en Zlatan i januarifönstret, som då kommer vara fit for fight igen, vad man tror. Vad ger ni för det här? Zlatan och Simeone tillsammans.
Fri transfer ju, så att...
Ja.
Nej, jag tror det var, det är ju faktiskt bara en sajt i hela världen, vad jag vet i alla fall, som har rapporterat om det här. Det är Tutto Sport.
Ja. Det är inte heller så.
Och det är inte, det är inget, de trycker inte på stort och säger så här: oj, kolla vad vi avslöjar nu, utan det här göms i någon notis att Atletico ser Zlatan som en frestelse.
Mm-hmm.
Alltså jag tror att om en större klubb tar in Zlatan, så kommer man kanske inte främst göra det för de sportsliga, alltså på sportsliga grunder. Jag tror det i så fall kan handla mycket om marknads, ja, men Zlatan har ett väldigt högt marknadsvärde, och att man i så fall tänker ur ett mer PR-perspektiv i så fall. För man vet ju inte när han kommer tillbaka, och man vet ju inte vilken nivå han kommer hålla när han väl kommer tillbaka, eller om han går sönder igen. Alltså det är väl inte så många klubbar som kanske hade tagit den risken i så fall.
Han är ju ganska vidrig just nu, Zlatan, på sociala medier. Hans klädmärke där. Ja. Jag vet inte om alla följt det, men det började med att hans klädmärke A till Z, som det då heter på svenska, lägger ut en Instagram-bild på Zlatan där det står välkommen till Los Angeles. Och när det kom, då var det ju ganska kittlande, och vi tände ju till här på redaktionen att oj, vad kul, oj, nu släpper han en hint här.
Men egentligen var det grattis Los Angeles, nu kommer Dressman.
Ja, precis. Och så var det, och så fortsatte det en dag senare när det var välkommen tillbaka till Milano och en ny bild på Zlatan. Och så tog det en dag till, och så stod det välkommen till Madrid. Och då är det okej om de vill lansera grejer, men det här är ju, det är bara de tre bilderna, och det är de tre klubbarna som Zlatan riktats till.
Precis, och man vill ju inte reagera på det, men man måste ju, eftersom att det är Zlatan, så måste man ändå liksom ta in det här. Men man kan ju tänka sig att hans PR-folk, alltså de har nu lagt upp en rejäl plan nu hur de ska lyckas hålla Zlatan vid liv, alltså själva varumärket. Zlatan.
Ja, precis. Han har ju en mer aktiv PR-byrå än Erik Niva liksom. Det är en...
Det är svårslaget.
Ja, det är, men kostar det så smakar det, vet du. Det är så här. Roma har ju fått in Monchi, eller fått in, han har varit där en liten stund, som sportchef. Det är ju en wheeler and dealer av klass. Redan har man sålt Mohamed Salah för, ja, hur mycket pengar du är. Nu går ju uppgifterna isär.
Det måste vi reda ut också. Är han dyrare än Andy Carroll?
Ja, han är dyrare än Andy Carroll. Den där 34 miljoner
pund. Man vill inte att han ska vara.
Man vill fortfarande att Andy Carroll ska vara den dyraste spelaren. Ja, han är ganska betydligt dyrare. Jag tror att jag vet inte hur de räknade, det var någon växelkurs och sådär, men jag tror att Mohamed Salah ligger nog närmare 40 miljoner pund än 35. Jag tror att det är 39, något sånt där, som Liverpool Echo har rapporterat om. Hur mycket klubben än inte vill lägga den pressen, tror jag, på Mohamed Salahs axlar att han är klubbens dyraste genom tiden och sådär. Men faktum är att redan Sadio Mané med bonusar och såna här saker förmodligen är dyrare än Andrew Carroll från förra sommaren. Han kostade då typ 30 miljoner pund, men hade då bonusar och såna här saker inskrivna i kontraktet, så att redan där var nog rekordet slaget. Men det har man inte kommunicerat, för att man vill inte lägga den pressen kanske.
Vad mycket roligare är det ändå att Andy Carroll är den dyraste värvningen.
Mm, faktiskt.
Man vill ju att Monke nästan sätter ner foten och säger så här: nej, ni betalar 100 000 mindre än era transferrekord.
För det var väl de som själva gick ut och liksom höjde att det fanns en prissumma som Sky och BBC hade rapporterat om. Och sen var det Roma som gick ut och sa att nej, det var mer.
Ja, alltså de vill ju signalera ett för sina supportrar att man inte har släppt då Mohamed Salah som har varit väldigt bra den här säsongen för lite pengar, utan man ska känna att fan, här fick vi in nästan en halv miljard för honom, titta nu kan vi köpa nya spelare.
Ingen dålig vinst de har gjort på honom.
Nej, han kommer för 12 miljoner euro eller sånt där från Chelsea då, efter han har varit på lån i Fiorentina innan där och ja, säljer honom. Det var väl förra sommaren som de köpte loss honom, på lån där innan. Så på ett år så tjänar man en sån där 400 miljoner, något sånt, 350.
Känns lite typiskt Roman då på något sätt. Alltså de känns som att de gör rätt vettiga affärer överlag. Ja. Jag vet ju inte vad det säger om Chelsea som inte lyckades få ut den där potentialen.
Nej, det är ju inte den första spelaren som Chelsea inte lyckas få ut potentialen ur. Jag tänker på en De Bruyne och en Lukaku första vändan och en Nemanja Matic första vändan och Cuadrado har ju varit där utan att lyckas och gjort det bra i Juventus och så vidare, så att ja, det har inte alltid varit helt lätt att komma in i det där Chelsea-laget och leverera. Men det är fler spelare som ska ut från Roma med bra betalt. Manolas och Paredes till Zenit för en, ja, sisådär 600 miljoner för det paret. Det börjar bli en ganska hyfsad pengakista han har att röra sig med snart, Monchi, för att fortsätta bygga på det här Roma-projektet.
Jag har heller inga dumma försäljningar på det sättet. Jag tror att alla Roma-supportrar hellre ville att Manolas lämnade en Rydiger som är yngre och inte en mycket sämre fotbollsspelare på det sättet. Och Bruno Peres är en jättebra högerback, men där finns också Florenzi som visserligen var långtidsskadad den förra säsongen, men som är en bättre högerback.
Men jag menar, man har ju lyckats göra de här försäljningarna utan att det har varit något snack om Strootman eller Nainggolan eller Dzeko. Alltså de spelarna som faktiskt har varit de allra mest tongivande, ja, och kanske tillsammans med Salah och under förra säsongen. Jag menar, en Nainggolan är ju, det är en nivå till på något sätt. Men där skulle man kunna tänka sig att de största klubbarna i världen skulle vara inne och rota efter. Men det har varit nästan, det har inte varit något snack om det egentligen.
Nej, det har varit orimligt tyst jämfört med tidigare somrar.
Ja.
Sen Roma har ju tappat en målvakt också i Kjaerstny som, där måste det också in. Jag tror inte att de är jättesugna på att spela med Alisson i mål nästa säsong, om de ska ha någonting att göra med någon Scudetto. Och som trupp nu så har de ju absolut ingenting med att göra. Det där, nu måste han ju bevisa vilken sportchef han är, Monchi.
Ja, det lär ju hända en del grejer där, tycker man, innan fönstret stänger.
Ja, det kommer det att göra, det kan vi vara rätt säkra på. Den som det pratas om nu är ju han Karstorp, va? Det är också så roligt att i holländsk press så har det så här, ja, det är klart, han är köpt. Och Monchi var så här, nej, vadå, vi har bara haft vårt första möte. Det är så här, välkommen till de stora pojkarnas bord här, liksom. Nu ska vi förhandla, liksom. Det här är inte klart några vägar. Och det är inte mycket pengar för att vara Roma nu med tanke på de försäljningar de har gjort och hur de ska bygga laget. Men det är en spännande spelare som vi kan väl räkna in till Roma.
Ja, eller? Det tycker jag. Herregud.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ett annat lag som har öppnat ganska optimistiskt den här sillesommaren är Everton. Som vi inte har pratat speciellt mycket om. Men man har ju plockat in Jordan Pickford till exempel. Som gör det bra i U21 just nu. Fina fötter han har alltså. Jag tycker fortfarande det är ett problem att han inte är så lång. Någonstans så kommer man bli straffad av att ha en målvakt som är sådär 1,84 eller något.
Du är bakåtsträvare alltså. Det där är det var, det var länge sedan.
Jag håller med faktiskt.
Men titta på vilka målvakter det är som har slagit igenom. Donnarumma, han är ju 3 meter lång liksom. Du har en...
Jag trodde du skulle komma med Neuer och, ja, men, och så droppade Donnarumma.
Ja, men, Andreas vilka... Isaksson, 1,99.
Jag menar, alla dagens målvakter, alltså de tar de topp 5. Det är ju ingen som är under 1,95 där. Courtois, 2 meter lång. Donnarumma är väl 2 meter lång. Hur lång är Buffon? Ah, han är rätt lång i alla fall.
Ja. Jag håller faktiskt med. Jag tror att man
kan nästan bli... Jag tror att man förlorar någonting på den där, på den där decimetern. Alltså.
Det tror jag också.
Samtidigt så tycker jag att Jordan Pickford är en fenomenal målvakt på alla, alla möjliga vis. Mm. Det ska bli spännande att se vad Koeman kan göra. Sen har man ju också plockat in David Klaassen. En spelare som väl Ronald Koeman har väl scoutad då hemifrån Holland.
Han har varit bra länge. Mm. Men det finns ju kanske en risk att det blir lite Jordi Klaassen över det där också, som inte, han har ju inte gjort braksuccé i
SA-15.
Men det känns som Klaassen har allt för att kunna lyckas i Premier League. Han har fysik och han har fot och han har blick och box till box.
Och det känns som, det känns ju också som Koeman är rätt gubbe. Han vet vad han får och han vet hur han ska använda honom.
Ja, han chansar inte med värvningar från Eredivisie, det gör han ju inte.
Nej, det gör han inte. Sen blir ju intressant att se vilka som lämnar från Everton. Lukaku kan vi väl redan skriva av. Så nu är frågan om Barkley kommer röra sig till Spurs. Det är ju en det är en kittlar lite grann tycker jag, för att det har pratats väldigt lite om Tottenham. Ja, och det känns precis också som att Tottenham har ett sånt samspel, en sån samspelstart 11. Så. Alltså vilka spelare som än ryktas dit, så är det nog ingen som kan få räkna med att kliva rakt in i en start 11.
Ja, men de måste väl ändå förstärka lite på kanterna, är det inte så?
Ja, alltså Christian Eriksen tror jag inte man kommer känna att man kan flytta på. Det är ju på vänsterkanten då. Heung-min Son var ju väldigt bra på slutet.
Väldigt bra.
Men det är väl kanske där man skulle stoppa in en Ross Barkley i sådana fall.
Men... Hur blev det med Zaha egentligen? Ryktades inte han väldigt länge?
Zaha har ju också ryktats en hel del. Jag kan också tänka mig att en Zaha kommer ansluta. För att, jag menar, om det var någonting vi såg förra säsongen med Tottenham, så var det ju att bredden fanns inte riktigt när det var skador i höstas. Man hade både Champions League och ligan, och i Champions League så misslyckades man ju ganska, ganska rejält faktiskt. Det i kombination med att man ska byta till Wembley och så vidare, det blir ganska många utmaningar den här säsongen. Man kommer behöva en ganska bred trupp för att kunna anta de här utmaningarna är vad man kan förvänta sig.
Jag känner bara rent spontant, ska man ha Christian Eriksen och Ross Barkley på en varsin kant liksom, det blir,
ja, det blir väldigt, väldigt trångt i mitten.
Det blir Premier League långsammaste yttermittfält också.
Ja, det är ju inga ja, det är ju inga klassiska yttrar, det är ju inte.
North London Derby, det är bara att sätta Mertesacker som ytterback då liksom.
Ja, men verkligen, det känns mer som de behöver någon, de behöver en kvick spelare.
Ja, men det är väl Wilfried Zaha, han är ju snabb. Han är ju verkligen, han är ju en klassisk ytter. Men ska man sätta in en Eriksen i mitten där, det spelar ju Dele Alli. Honom flyttar man ju verkligen inte på i första taget. Och Christian Eriksen bakom, vet du fasen.
Jag tror inte att Tottenham kommer värva någonting.
Du tror inte det?
Nej, jag tror inte det heller. Man får ju inte den.
Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att värva till Tottenham så bra som de har byggt det här laget nu. Det är väldigt svårt att lägga till någonting kvalitet som omedelbart förhöjer dem. Utan det handlar ju om, ja, men typ en Wilfried Zaha kan tänka sig sitta på bänken, kan vara en rollspelare om Pochettino behöver speed på en kant, för att sen behöver de ju fortfarande en backup till Harry Kane.
En högerback om Walker.
Och en högerback om Walker. Men där finns ju också kvalitet bakom, tycker jag. Men man behöver ju en till striker, eftersom Jansen dög ju inte. Det tror jag vi kan vara överens om. Samtidigt kan man inte gå igenom en hel säsong med bara en toppforward. Och ingen forward som går dit kan ju gå med tanken att jag kommer starta majoriteten av matcherna den här säsongen. Alla vet ju att det är Harry Kane som är nummer ett på alla på alla fronter i det här laget.
Det
blir svår värld. Men alltså, Jermaine Defoe, är han tillräckligt bra för att vara ersättare åt Harry Kane, om han säger att han går sönder och är borta 2 månader över julen?
Det tycker jag också. Han var ju liksom ljuset i mörkret i alltså nu förra säsongen.
I Sunderland, ja. Ja, alltså även ni som lyssnat på poddarna med Premier League-podden och sådär vet ju att jag hyllar Jermaine Defoe. Jag tycker att han är en fantastisk målgörare, men han bidrar ju med inget annat. Alltså han bidrar ju med inget annat än mål. Alltså Harry Kane är ju en enmansorkester där fram. Han är liksom, han kombinerar, han löper upp ytor åt andra, han kan spela med ryggen mot mål, han kan vara, ja men du vet. Jermaine Defoe kan ju bara göra mål.
Ska du hitta en sån spelare som gör allt som Harry Kane gör, då får man ju lägga 800 miljoner.
Ja, men det är precis det som är grejen. Man behöver en sån till, och som dessutom är beredd att sitta på bänken bakom Harry Kane.
Ja, men det känns som här har man ju chansen.
Oerhört svårscoutat.
Alltså att göra någonting som man väldigt sällan kan göra i Premier League. Tänka lite långsiktigt. Ta in en ung, spännande spelare som man kanske kan bygga upp. Som är villig att sitta på bänken och lära av Harry Kane och utveckla liksom ett par år. Mm. Nu finns det ju läge att göra det. Typ en Marcus Rashford är ju egentligen perfekt att ha i ett lag.
Typ en Dominic Solanke hade varit helt okej också.
Ja, precis. Han fanns ju tillgänglig gratis också. Nu hamnar han i Liverpool, men där jag inte riktigt ser honom få starta speciellt mycket. Jag vet inte vart han hamnar. Det beror ju på om Sturridge blir kvar i laget, men han klämmer sig ju inte fram före Origi heller i turordningen, utan det är Firmino som kommer vara nummer 1 då i det centrala anfallet. Sen är det Sturridge eller Origi vem som är kvar där, och sen är det väl Solanke kanske där bakom som så jag menar, var tredje alternativ i Liverpool istället för att kanske vara ett andra alternativ i Tottenham. Sen vet jag inte ifall han hade varit i Tottenham, men då det kanske.
Det verkar som att han bryr sig väldigt mycket om sin lön. Var det inte så? Var det inte därför han hamnade i luven med Chelsea från början? Att han inte fick den lönen han ville ha?
Precis.
Han verkar ju bry sig mer om sådana grejer kanske då.
Han är inte helt unik i världsfotbollen på just den punkten.
Men vad var det han ville ha? Han ville ju ha 500 000 i veckan.
Ja, 50 000 pund i veckan.
Ja, 50 000 pund i veckan.
Mm. Han kanske är ung, men han är inte så blyg.
Nej, nej, det skulle man kanske själv sätta lite press liksom så här.
Ja, precis. Hur många matcher har han spelat för Chelsea? 2 ligacupstarter eller något sånt där?
Som att jag skulle gå in till cheferna här och be om en månadslön på 100 000 liksom. Det funkar inte så.
Gör det inte?
Nej. Fan också. Ja. Hör ni, vi tar oss vidare till Dani Alves. Vi har ju varit inne och tassat lite på det namnet tidigare här. Men vart ska han egentligen? Är det Manchester City som är grejen, eller rent av på andra sidan stan i Manchester United som han kommer?
Ja, det vore ju kul oavsett vad, men det känns ju som att kopplingen till Guardiola talar väl för City.
Han har ju, det som jag tror, de blev ju väldigt ställda tror jag, som vi var inne på i Juventus när han meddelade att han ville lämna. Allting verkade vara frid och fröjd. Men där handlar det ju helt enkelt om att han vill testa på England liksom. Så att det känns inte som att det finns någon annan liga eller liksom pengar eller Kina eller PSG eller något sånt där. PSG pratades ju lite grann om när han meddelade att han tänkte lämna Juventus. Men han har, som jag har förstått det, haft liksom i sin långsiktiga karriärsplan att han ska liksom någon gång i karriären ta ett kontrakt i England för att testa på den engelska fotbollen, den engelska fotbollskulturen. Och det är ju lite intressant.
Jag borde sagt lite det, men jag tycker synd om dem alltså. De blev ju, som jag har förstått det, de blev ju superchockade av det här.
Ja.
Jag tycker det är inte värdigt, tycker jag.
Det är lite Zlatan av det också, ju, exakt. Faktiskt. Att sådär, testa på och var lite här och lite där och spela i många liv.
Man värvar ju ett väldigt starkt klubbhjärta.
Det har han ju för Pep Guardiola.
För Pep Guardiola, för Barcelona har han ett starkt klubbhjärta, det tror jag.
Sen United, Mourinho gick väl ut i våras och sa att Antonio Valencia är världens bästa högerback. Så jag har svårt att se att...
Och Valencia har ju faktiskt varit väldigt
bra. Han har varit väldigt bra.
Kanske först på en startelva efter De Gea och Fellaini.
Men det känns som att Valencia var väl en av de få spelare som faktiskt blev bättre under Mourinho. Ja. Om man tänker rent. Ja, Herrera var ju, men han har ju alltid varit hyfsat bra, men just ja. Valencia stack ju ut verkligen. Så att.
Ja, man, alltså det blir väldigt tydliga roller, om man säger så. Mm. När Mourinho kommer in, du får ju en väldigt specifik uppgift på planen. Så var det ju även innan med Van Gaal också, men där var det ju nästan för styrt, tror jag. Det var så spelarna upplevde det, att det var de fick inte, de blev tillsagda precis vilken kvadratmeter de skulle stå på vid alla skeden av matchen liksom. Här är det mer enskilda ansvar på andra sätt. Valencia är ju fantastisk när han brakar fram där på sin kant och sin högerfot. Har ni någonsin sett honom ta ett enda tillslag med vänsterfoten?
Nej, han kan inte. Det är bara stödjefot alltså.
Jag tror att, alltså, man kan titta på honom en hel match. Bollen har inte nuddat hans vänsterfot. Fastän han har liksom haft massor med boll ute på kanten och stormat fram. Mm. Den är aldrig där alltså.
Det är fascinerande att man ändå kan komma så långt i karriären.
På den här nivån. En motsvarande, men Diego Maradona, bara för att ta
det var det första som kom upp på mitt huvud också.
bara för att göra en orättvis jämförelse. När jag tittade på ett långt klipp, alltså highlights Maradona, 10 minuter långt, ja. Bästa dribblingar och mål och allt möjligt, det var något som delades på Facebook, fantastiskt. Sen tittade jag på det igen, på 10 minuter, och han har bollen hela tiden, så såg jag 3 tillslag med högerfoten. Och det var 3 stycken tvåfotsdribblingar. Det var det enda han hade sin högerfot till. Det var för att kunna göra en tvåfotsdribbling.
Mm.
Det är väl ungefär där vi har Antonio Valencia, fast med andra foten.
Han är duktig för det.
Mm.
Ja, han är bra. Och snabb är han också. Jag såg någon lista över Europas snabbaste fotbollsspelare. Han var där uppe alltså.
Stark också.
Ja, verkligen. Han var en av de snabbare fotbollsspelarna i hela Europa faktiskt. Eller i alla fall den som hade högst uppmätt toppfart vid något tillfälle. Så det är inte helt dumt. Pepe ska lämna Real Madrid på en free transfer. Vem vill ha Pepe?
Besiktas.
Ja, precis. Turkiet.
Det verkar ju så, va? Tyvärr. Det känns lite tråkigt. Det är alltid, alltså jag vet inte, det är väl kanske för att man har för dålig koll på turkisk fotboll, att man inte liksom, jag menar, man ska hålla koll på rätt många ligor, och det liksom turkiska blir den man väldigt sällan tittar till, om man säger så.
Det finns inga rättigheter i Sverige heller.
Nej, precis. Ja, det går att hitta fotbollsmatcher ändå, men det är inte så att man sätter sig och kollar på Trabzonspor mot någonting annat.
Kasimpasa.
Det gör man ju inte. Besiktas, typ Istanbul-derbyn kan ju vara spännande att titta till. Men det känns som spelarna försvinner lite grann när de går till just Turkiet.
Mm. Men det är det som är så kul när man kollar på Europa League och sådär, och de där lagen är med. Mm. Och så kan man sitta och peka ut, ja men där är han, och han spelar där.
Fan, spelar Van Persie fortfarande.
Ja, men precis. Och Nani och alla som.
Ja. Men känns det inte som att en mittback av liksom Pepes kvalitet och dignitet och på en free transfer hade kunnat vara liksom för alla topplag i världen nästan. Jag menar bara få in någon som kan, man behöver ha in en gris på plan som inte släpper en jävel över bron. Då finns det fan inte många bättre än Pepe.
Du har ju lobbat för United.
Jag har ju lobbat för United. Jag menar, ska de spela med Bailly och Vigge som mittbackslås? 22-23-åringar, jättebra, jättemycket framtidsduo liksom. Men menar, kommer en formsvacka på en av dem, eller kanske på båda två, vilket ju mycket väl kan göra på så unga spelare. De har tillsammans inte spelat så där jättemånga säsonger på den högsta nivån. Ja, men hur tryggt hade det inte kunnat vara? Men vi slänger in Pepe. Fan, 5 matcher. Pepe startar alla 5. Rakt upp och ner. Ja, men nu ska vi täppa till här. Och, ja.
Mm.
Det känns som en Mourinho-sak att göra. Men det
ja, verkligen.
Lutar ju mer och mer åt Besiktas, om man ska tro uppgifterna som har kommit.
Anna snackade så mycket om PSG, vilket också var märkligt att de skulle betala en så. Alltså, han är en jätteduktig fotbollsspelare sådär, men jag kan inte tänka mig att han går ner 200% i lön direkt. Det känns som att han är en spelare som gillar stålar liksom.
Ja, och
Och han börjar ju trots allt bli till åren också, ja. Så han kanske, man måste kanske tänka lite på det också liksom.
Du får ju kanske inte ut en, du får ju inte ut en hel säsong av honom, utan det är ju som en, ja men liksom som en sån pusselbit han skulle funka som att stötta upp till exempel ett väldigt ungt och lovande mittbackspar i Manchester United.
Ja, jag... lite mentorsroll sådär,
ja, men,
lite fadder.
Lite grann. Alltså Vigge känns ju som en kille som skulle kunna behöva bli lite mer elak. Eller? Alltså det... Är han inte... Jag menar han ska
vara... inte han behöver vara elak. Han bara...
Fan, jag älskar honom alltså.
Ja, eller hur? Man kan inte säga någonting.
Han behöver inte vara elak.
Han ska vara
jävla
sig
god alltså.
Ja, men han är ju jättegod. Han är liksom även på planen, men fan, man skulle vilja att han skulle bli lite mer
lite mer
Jonas Olsson också liksom.
Men jag tycker det är så gött med honom att han verkar så obrydd inför allt, inför livet, inför att han bara gör grejer och så är han jättebra på det han gör.
Då blir han arg, men det känns bara som att jag håller med dig 100% alltså. Han har ingen tanke på någonting. Han vet ju inte ens vad han är för person liksom. Han bara lever.
Det är lite labrador över honom.
Ja.
Han bara skuttar runt. Vi måste ta lite frågor också. Klockan springer iväg här. Alexander Odjers. Celuis är en mångsidig och bra striker. Lirar i Spartak Moskva. Kommer vi få se den kapverdiska strikern i en av de större ligorna? Och den tog jag med bara för att det var någon som hade svarat på den och sa att nej, jag tror Psyk har för dålig koll på den ryska ligan för att kunna svara på det här. Men det ryktas om Watford och det ser ju väldigt spännande ut. Den som svarade där har ju alldeles rätt. Jag har ju ganska dålig koll på den ryska ligan. Så i alla fall inte så bra koll att jag kan placera Celuis någonstans. Men
jag råkar veta att han har gjort en väldigt bra säsong, för han har ett årets lagkort på FIFA som faktiskt är ganska bra. Så baserat på det så tycker jag absolut att Watford borde värva honom.
Och det känns som att Watford, de har någonting på gång alltså. Det känns som att de ja. Sen det är klart så sätter ju ägarna alltid väldigt höga krav uppenbarligen på Watford och det de ska prestera. Men det känns som att de håller på att bygga upp någonting riktigt kul. Så ja, får se om de har några scouter i ryska ligan.
Watford har väl scouter överallt. Det är väl det som är hela grejen med de där ägarna. Senast vi fick en skyttekung från den ryska ligan var väl när West Brom värvade Rondon, ja, precis.
Jag trodde du menar skyttekung från Blid, så tänkte jag så.
Nej.
Det var det jag satt och tänkte på också.
Nej, men från den ryska ligan. Det har väl gått helt okej för Rondon. Det var på slutet där när det var mycket stök i Venezuela. Han blev ju personligen ganska påverkad av oroligheterna där och hade svårt att koncentrera sig på fotbollen de sista veckorna. Men fin fotbollsspelare.
Han var ju han är ju skräddarsydd för att spela i West Bromwich också. Jag kan inte riktigt placera någon annan från ryska ligan i det facket liksom.
Nej, han är ju med definitionen av stor och stark.
Quincy Promes vet jag mycket om däremot, och han borde röra sig.
Ja, Quincy Promise har ju ryktats rätt länge om. Han har väl varit på gång, jag vet inte hur hans kontrakt ser ut, men han har däremot släppt en hiphop-video ihop med Memphis Depay som är under all kritik, och just det borde göra att priset skulle sjunka lite grann. För då ska man behöva stå ut med sånt också. Om ni inte har sett det, kolla upp det. Quincy Promise och Memphis Depay har gjort någon slags gangsterrap tillsammans, två fotbollsmiljonärer som är nere med kidsen. Jo tack.
Memphis friade till sin flickvän igår också. Grattis.
Grattis till Memphis. Erik Wright skriver: är Bränning okrönt världsmästare av trötta skämt? Ditt trädgårdsarbete, Bentner och så vidare. Det kan vi väl slå fast nu när han inte är här.
Ge honom en dag på redaktionen. Han har inte en aning om hur illa det är alltså.
Nej, det är sant.
Trötta skämt är precis vad Patrik Bränning pysslar med. Hör gärna av er till honom och gnäll på det här. Han får alldeles för lite skit i sociala medier. Kan jag känna. Nils Henningsson undrar: vad kan ett lag som West Ham hoppas kunna värva? Ja, sen de där Giroud-ryktena så har det ju inte pratats om några sådana där namn på den där nivån.
Walcott.
Till Walcott har det i och för sig pratats om, det är sant. Frågan är vad mer som West Ham behöver. Det känns som att det där laget som såg så spännande ut för ett år sedan.
Mm. Stor
hela,
besviken.
Med så. Hela Payet, härvan och med att ganska många spelare faktiskt underpresterade. Det finns fortfarande väldigt mycket fint i det laget tycker jag. Tycker att en Lanzini är en spännande spelare fortfarande och sådär. Men...
Michel Antonio.
Ja, Michel Antonio är ju, det är ju favoritspelarna i alla kategorier. Men jag menar, sätta någon som vänsterback, man vet ju att han kommer göra ett mål. Liksom.
Jag fattar inte varför inte han får spela anfallare. Han hade gjort 45 mål på en säsong. Liksom.
Alltså mer naturlig avslutare.
Ja.
Han blundar och skjuter och sitter alltid som stolpe in.
Ja, han är typ 1,60 lång och gör 1000 nickmål på en säsong. Liksom.
Ja, han är ett, vad säger man, ett enigma.
Men Giroud och Walcott in, det hade ju varit...
Nej, gud.
Det är bara springa på en kant och så står Giro och Antonio i boxen och nickar in liksom.
Mm, jag Giro ett skorpionmål eller
Viktor Kåsson skriver: Jonas Hector i FC Köln, varför värvar ingen honom? Känns som att han skulle kunna spela i en större klubb, eller är han inte bättre? Ja, så en tysk landslagsman på en position där det letas febrilt och sådär. Det är lite förvånande att inte han har hamnat i en större klubb faktiskt än så länge. Jag vet inte hur hans lönekrav och hans kontraktssituation ser ut där i Köln, men ganska tyst har det varit.
I och med att det är just FC Köln så tror jag, jag kan inte tänka mig att det är några helt orealistiska summor som man sitter på.
Det känns inte så.
Det är en väldigt bra fråga och jag instämmer 100%.
Visst var det det var något italienskt lag som jag bara nämndes i samma andetag som Jonas Hector för inte så länge sedan. Kan det ha varit Napoli då som ersättare till
Golan?
Ja, precis. Eventuellt.
De har ju även budat på Alberto Moreno.
Ja, exakt.
Då hade Jonas Hector varit
då hade jag
klassen bättre.
Då hade jag hellre köpt Jonas Hector än Alberto Moreno, det skulle jag säga. Men det är klart, har man ambition om att spela med wingbacks, då skulle Alberto Moreno kunna funka. Men om han slipper försvara. Han är ju rätt snabb. Simon Mates undrar: vad händer med Kujovic? Och där kom det uppgifter nyligen om Halmstad.
Halmstad? Mm. Jag trodde du skulle säga Djurgården. Jag blev helt ställd.
Ja. Men det kommer uppgifter om Halmstad, vi har det i bloggen.
Vi kan väl konstatera att det inte kommer hända.
Nej, Djurgården känns ju som ett mer realistiskt alternativ nu när han Gustav Engvall är rika.
Precis, han är ju kontraktslös just nu, va? Kujovic. Mm.
Det står ju mellan Stockholmsklubbarna, alla tre ser jag som rimliga alternativ.
Mm, för det känns inte som att Malmö, alltså de behöver inte riktigt den spelartypen just nu. Så att nej, någonstans
han
i Stockholm.
Han hade ju lyft vilket allsvenskt förslag, eller allsvenskt anfall som helst känns det som, utom kanske just MFFs.
Ja,
det har han ju kanske gjort också, men det...
Och kanske just AIK där som redan har exakt den spelartypen men med betydligt sämre kvalitet. Mikko skulle vara jättebra AIK, speciellt som Rickard Norling förespråkar ett sånt inläggsspel. Så tror jag att han har varit jättebra. Djurgården, där hänger det nog mycket på Gustav Engvall, om han blir kvar eller inte.
Absolut.
Ingen återvändo till Norrköping?
Jag tror faktiskt inte, jag tror inte att jag kanske inte de har råd riktigt heller. Alltså jag tror att han kan nog begära en del om han ska återvända nu.
Jag hade trott mer på det om Sebastian Andersson såldes när det pratades om det. Men nu har han haft en ganska kall vår. Nu är inga som vill betala stora summor för honom. Och när man redan har Sebastian Andersson och Kalle Holmberg, då tror inte jag att man vill känna något behov av att plocka in i Mikko Ivic.
Nej. Vi tar en sista fråga. Den kommer från David at Ghost of Torres. 70 miljoner pund på Naby Keita eller 70 miljoner på Virgil van Dijk. Vem är egentligen mer orealistisk än den andra och vem hade ni valt? Det handlar om Liverpool och de två namnen som sägs vara näst på tur då efter Mohamed Salah som är klar, som vi har redan presenterat i den här podden ett par gånger tidigare. Naby Keita då från Red Bull Leipzig, eller RB Leipzig.
Rasenballsparta.
Ja. Eller Virgil van Dijk, en försvarare och en mittfältare. Det pratas alltså om 70 miljoner styck, alltså pund. Vansinniga pengar för båda två, kan man tycka. Keita har ju själv sagt att han vill lämna, men klubben säger att nej, det blir inget av med det. Precis som i Forsbergfallet, där Setin Kaya har varit lite missnöjd, kan man väl säga, med den hanteringen, så har också Naby Keita fått beskedet att du är inte till salu.
Alltså Keita är ju en väldigt spännande spelare, men Liverpool behöver väl en mittback? Är det inte så?
Liverpool behöver ju en mittback, men behöver nog en central mittfältare också. Så jag tror att det kommer nog värvas en av varje, men...
Alltså jag hade nog med, för visst har det pratats om han Lazio mittbacken också, Stefan De Vrij.
De Vrij, ja, precis.
I så fall ta in honom, som är billigare än van Dijk och Keita. Så hade jag nog gjort i så fall.
Jag hade en Liverpool-synpunkt, så hade jag definitivt plockat in van Dijk. Men i nästan vilken annan klubb som helst hade jag tagit Keita. Jag tycker 70 miljoner för honom, det är inte mycket.
Nej, där har du ju verkligen en box-to-box spelare.
Absolut, ung dessutom.
Ja, ung och stark och dynamisk, och jag menar, gör mål och kan täcka upp och försvara och springa och, ja, det är en väldigt spännande spelare. Hur realistiskt är det att Liverpool lyckas lösa någon av de här, så som läget ser ut just nu?
Nej, det är noll. Eller, de skulle kunna lösa Keita om de bara ville.
Van Dijk är väl kört, alltså, av andra skäl.
Jag tror egentligen faktiskt, jag tror så här, jag tror att Van Dijk är fortfarande möjlig, för jag tror att Chelsea inte kommer betala de pengarna som Liverpool är beredd att betala. Dessutom har han själv sagt att han vill till Liverpool, och då spelar det egentligen ingen roll. Det som händer då är att Chelsea kan lägga ett bud, då kan ändå Liverpool komma tillbaka till Southampton. Vi matchar det budet, och sen får han välja. Och då väljer han Liverpool, för att han har själv sagt det innan, att jag vill spela Liverpool. Jag vet att han får starta. Han blir liksom nummer ett i backlinjen där, och han får spela under Jürgen Klopp som han vill. När det gäller Naby Keita, så tror jag inte klubben säljer honom. Jag tror inte att Liverpool kan betala de pengarna som klubben kommer kräva. Så det tror jag inte blir av. Jag tror man kommer rikta in sig på någon annan central mittfältare.
Jag gillar ändå RB Leipzig för det, att de inte säljer.
De har ju inte det ekonomiska behovet direkt.
Nej, precis. Jag tycker det är fan strångt, alltså. Man kan tycka mycket om dem, men
Det är kul också att Bayern, som annars brukar vara duktiga på att köpa sönder sin enda konkurrent, det är ändå kul att de får lite konkurrens.
Ja, hörde ni, det var allt vi hann med den här måndagen. Tack Andreas, tack Frida för att ni kom. Vi är tillbaks om en vecka igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.